Rubriken, det är människan i centrum för Guds skapelse. Och någonstans i bakgrunden har ni då den moderna synen som menar att människan har kommit till efter en lång slumpmässig utveckling från en urcell. Man tror på spontan livsalstring. Människan är inte ansvarig för någon högre makt. Och meningen med livet är väl vad man skapar själv. Någonstans i bakgrunden så har ni det. Men vi ska, rubriken är människan i centrum för Guds skapelse. Och så har ni uppe på skärmen här början på första Mosebok. Alldeles i början på vår Bibel, den första versen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och det kan man ju säga att första versen, det är en komplett skapelseberättelse i sig. Och den här versen kan ju användas som svar på frågan var allt kommer ifrån. Så när barnet frågar sina föräldrar var allting som vi ser kommer ifrån, och då syftar de ju på det vi ser ute i naturen. Djur, vi människor, solen, månen, alla stjärnor, allt det vi ser runt omkring oss. Ja, då kan föräldrarna använda den här versen som svar. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och även om inte jorden var så välordnad den första skapelsedagen som den sen var när allting stod färdigt, den sjätte dagen. Och även om skapelsen, hela skapelsen, och speciellt jorden och människorna har genomgått drastiska förändringar sedan skapelsen stod färdig, så kan vi ändå använda den första versen för att svara på frågan var allt kommer ifrån. Vad är det för drastiska förändringar som har skett sedan skapelsen stod färdig? Jo, genom syndafallet så genomgick människorna och allt levande drastiska förändringar. Vi blev dödliga, och med tiden så blev livslängden drastiskt förkortad. Jag är 61 år, ser ut så här. Tänker hur Adam såg ut vid 61 års ålder. Han blev 930 år. Och då var det ändå så att vi syndafallet så blev de dödliga. Men med tiden så blev livslängden drastiskt förkortad, och särskilt då efter syndafloden. Smärta, möda och svaghet kom in i vardagen. Hela skapelsen blev förändrad. Hela skapelsen blev lagd under förgängelsen. Och det heter att den gemensamt suckar och våndas. Längtar efter Guds barns härliga frihet. Och därför när vi ser omkring oss idag så ser vi ju inte skapelsen i hela dess perfektion. Så som Adam såg den när han gav namn åt djuren, eller när Eva fördes fram till honom. Och så sen efter syndafloden, efter den stora floden ska jag säga, så kom nästa stora förändring, stora klimatförändringar. Så det finns fossilerade växter som man hittar på Antarktis som tyder på att jorden en gång har haft ett helt annat klimat. Man hittar fossil på stora fantastiska djur som en gång levde på jorden, vars mindre släktingar fortfarande lever, som Noa tog hand om. Så när Noas söner var små och frågade sin far var allt kommer ifrån, ja, då såg de ju en helt annan värld än när Noas barnbarn ställde samma fråga. Men trots de här stora förändringarna så är det ju en alldeles fantastisk, underbar värld som vi ser runt omkring oss. det här fantastiska vi ser runt omkring oss och som vi vet suckar och våndas. Och Bibeln talar på många ställen om den här fantastiska skapelsen, trots att den är lagd under förgängelsen. Så Psaltarpsalm 104, det är en sån lovsång till Herren som uppehåller allting. Så det är så. När barnet frågar sina föräldrar var kommer allt ifrån, då tar vi en komplett liten skapelseberättelse i en vers. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och förresten samma sak gäller ju hela det första kapitlet. Så när vi läser det första kapitlet, skapelseberättelsen, så tror jag ändå att vi tänker att Gud skapade allting så som vi ser omkring oss. Och vi tar det som ett svar på frågan var det vi ser kommer ifrån. Ändå hade genomgått så stora förändringar. Så den första versen, det är en kort sammanfattande berättelse som upplyser oss om att universum som vi ser det idag har en början, och den här början bestod i att Gud skapade himmel och jord. Och det ord som översätts med skapade, det används i Bibeln i alla fall i den här grammatiska formen enbart om Gud, Guds skapande. Och det används när han gör någonting nytt, när han frambringar någonting nytt eller något alldeles fantastiskt. Men också övriga bibelställen, om vi går till Bibelns analogi, visa att den första versen i Bibeln talar om en absolut skapelse. Alltså en skapelse ur intet. Gud skapade allt ur intet. Hebreerbrevet 11:3 kan vi läsa. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till genom något synligt. Och den här versen är ju kopplad till den första versen i Bibeln på ett alldeles speciellt sätt. Båda verserna talar om var allt kommer ifrån. Båda verserna svarar på den frågan, var kommer allt ifrån? Båda verserna talar om ett absolut skapelse ur intet. Och ja, det är inte de enda verserna. Vi ska ta ett exempel till, och det är ingressen till Johannes evangeliet. Och där får vi veta mer om skaparen. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom. Utan honom blev ingenting till av det som är till. Och i honom var liv, och livet var människornas ljus. Och här leds också snabbt vår tanke till människorna. Från skapelsen till människorna och Guds handlande med oss till frälsaren. Och på liknande sätt är det ju med skapelseberättelsen. Snabbt leds vår uppmärksamhet först till jorden och så till människan. Och Guds handlande med oss människor. Och redan i andra versen, jorden var öde och tom. Så snabbt fokuserar Bibeln på jorden. Och öde och tom är som en förhandsglimt om vad som ska komma. Och det här fokus på jorden, Guds handlande med Adams ättlingar här på jorden, det är ett fokus som Bibeln sen konsekvent håller genom alla bibelböcker till sista blad. Guds väldiga gärningar med Adams ättlingar, hans frälsningsgärningar. Så första versen talar om att allting har en början, och den början bestod i att Gud skapade himmel och jord. Men det utesluter ju inte att Gud sen modellerade, formade det han skapat successivt tills allt stod färdigt på den sjätte dagen, färdigt att uppfylla sitt syfte. Så det här inledande och, ja det är borta i den här översättningen och det var bra, jorden var öde och tom. Det är, i hebreiskan så är det ett och där, men det, är, det fortsätter tanken i den första versen. Men gör det snarast genom att utesluta himlarna nu och fokusera på jorden. Och så sen kommer steg för steg vad, hur Gud gör den till en lämplig livsplats för Adams ättlingar. Och det syftet får vi ju naturligtvis inte veta förrän lite längre fram i skapelseberättelsen, men vi får som sagt en förhandsglimt. Av andra Mosebok 20:11 och Hebreerbrevet 11:3 så förstår vi att den här vattentäkta mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Den här vattentäkta mörkta jorden blev till i början på en 6 dagars vecka. Den blev till ur intet av skaparens hand. Och den andra versen, den beskriver jorden så som den var när den kom ur skaparens hand. Så som tillståndet var på jorden när Gud skapade ljuset den första skapelsedagen. Och det första steget i processen att forma jorden så som vi nu ser den, det var när Gud sa, var det ljus eller låt det bli ljus. Den andra versen är som sagt, ger som sagt en förhandsglimt om vad som ska komma. Alltså i vilket syfte jorden sen kommer att konstrueras, formas steg för steg. Så som det beskrivs i de följande skapelsedagarna. Så vi får veta att jorden var öde och tom. Och mörker var över djupet, Guds ande svävade över vattnet. Och när jag sa att tankarna snabbt leds till människan så syftar jag just på det här orden öde och tom. Och en viktig vers i förståelsen det är Jesaja 45:18. Där heter det så här. För så säger Herren, han som har skapat himlen, han som är Gud, som har format jorden och gjort den och berett den, som inte har skapat den till att vara öde, utan format den till att vara bebodd. Jag är Herren, det finns ingen annan. Och i den versen så står ju begreppen att vara öde i motsats till att vara bebodd. Så öde och bebodd, det blir liksom motsatspar där ordet bebodd får ge valör och färg åt det här ordet öde. Så kontrasten är med att vara, mellan att vara öde och bebodd. Och med det här ordet öde, alltså när det står i kontrast till bebodd, så förs ju tanken in på att den ska bli bebodd. Det är själva syftet med jordens skapelse, att den ska bli bebodd. Och det förs in redan i ordet öde. Alltså här i Norrland så har vi en ganska praktisk sätt med att föra in tankar på vad som ska komma med att sätta o framför ord. Så vi kan ju säga, och då är det verb, men vi kan skapa väldigt många konstruktioner bara med att sätta ett o framför. Så, vi har oätit middag. Ja, då för vi ju in tanken på att det är ju middag vi ska äta så småningom. Så när ni läser här, jorden var öde. Så tänk obebodd. Syftet var att den skulle bli bebodd. Och nästa ord som är översatt tom, det används i Bibeln på ett liknande sätt. I Jeremias 4:e kapitel så beskrivs tillståndet i landet när landsfördärvaren härjat. Och det syftar på Nebukadnessars härjningar. Städerna var ödelagda. Det bördiga landet var förvandlat till öken. Fanns ingen människa kvar där. Till och med fåglarna hade flytt. Och är det så, öken, fördärvad, ödelagda städer, till och med fåglarna har flytt, då är det omöjligt att bo och vistas där. Så vi skulle kunna göra den här parafrasen av första versen. Jorden var obebodd och obeboelig. Mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Så när Gud skapade ljuset, då var tillståndet så här. Jorden var obebodd, naturligtvis. Människan var ju inte skapad än. Men tanken förs in att människor ska skapas. Det är det som är syftet. Jorden ska bli bebodd. Och vad som för tillfället gjorde den obeboelig, det var ju att det var mörkt och att jorden var täckt av vatten. Det är ju inte möjligt att leva och bo där. Och att Gud skapar ljuset, det var ju ett steg i rätt riktning. Ljuset är ju livsnödvändigt för allt levande. Men även då Gud låtit ljuset skina fram, så var ju jorden i stort sett i samma obeboeliga form. För de var ju fortfarande täckt av vattnen och för övrigt det mesta som krävdes för liv saknades. Men med andra versen här så anges en riktning, en inriktning, så att vi börjar förstå nödvändigheten av vart och ett steg i processen att forma jorden till en beboelig och sen en bebodd plats. Så vart och ett steg det sker för att jorden ska bli bebodd av människor. Beskriver den här andra versen ett kaostillstånd? Ja, det finns en del som har sagt så, men man ska nog vara väldigt försiktig med att använda ett sådant uttryck. Kaos om någonting som Gud skapat. Den andra versen beskriver helt enkelt hur tillståndet var på jorden när Gud skapade ljuset. Och att Guds ande svävade över vattnet understryker väl snarast att Gud hade fullständig kontroll över allt han skapat. Allt han skapat var precis så som Gud avsett. Innebär den här andra versen att jorden är universums fysiska centrum? Nej, jorden är centrum för Guds speciella plan och syfte att göra den beboelig och göra den bebodd av Adams ättlingar. Och det är sen här på jorden som syndafallet inträffar. Det är här som Gud fullborda sin plan att göra djävulens gärningar om intet. Det här som Guds son antar mänsklig natur och blir människa. Det här han blir utlämnad på grund av våra synder. Han blir uppväckt, han uppstår på grund av vår rättfärdiggörelse. Det här den helige ande fullborda Guds plan att kalla de utvalda till tro på Jesus. Och det är hit människosonen ska komma tillbaka på den yttersta dagen i härlighet. Och den yttersta dagen, det blir den yttersta dagen och slutet för allt skapat så som vi nu känner det. Hela universum. Men han har för vår skull lovat att skapa nya himlar och en ny jord. Så de nya himlarna och den nya jorden är också skapad för vår skull. För de troendes skull. Så kort sagt, jorden är centrum för Guds goda och nådiga plan för oss. Och det är här som hela frälsningshistorien utspelar sig. Och på frågan var universum har sitt fysiska centrum så säger vi vet inte. Kanske det inte ens finns. Gud gjorde solen och månen och alla stjärnor så som vi nu ser dem. och satte dem på himlen i de banor som de nu har på den fjärde skapelsedagen. Och han satte dem på himmelen i syfte att lysa över jorden. Och det är Gud som för himlakropparna fram i deras bestämda banor. Men det är som sagt är inte det. Stjärnorna nämns mer bara i förbigående, fastän vi en kväll kan gå ut och bli helt betagen av storheten, av mängden. Stjärnorna nämns bara i förbigående. Det är inte det stora universum som är fokus i Bibeln, utan Guds väldiga gärningar här på jorden och med oss människor. Är skapelseberättelsen en historisk återgivning, eller ska vi uppfatta skapelseberättelsen på något annat sätt? Ja, skapelseberättelsen inleder första Mosebok, och första Mosebok är ju utpräglad historieåtergivning från första till sista kapitel. Och vi har redan nämnt att Hebreerbrevets författare betraktar skapelseberättelsen i Bibelns första kapitel som det riktiga svaret på var allt kommer ifrån. Det är verklig historia. Och när vi sen går igenom vad som händer vid skapelsedagarna, så ska vi också ta fram andra ställen ur Bibeln som visar att det är historia det är frågan om. Vi ska ta fram hur Nya testamentets författare ser på de här olika stegen som skapelseberättelsen ger dag för dag. Att en historisk återgivning av vad som skedde i universums begynnelse. Och vad betyder det att Nya testamentets författare har en sån uppfattning? Betyder det någonting mer än att vi bara behöver konstatera att Nya testamentets författare hade den uppfattningen? Eller betyder det någonting för vår egen uppfattning? Behöver vi egentligen ta ställning till olika skapelseberättelser? Behöver vi ta ställning till evolutionismen? Behöver vi ta ställning till olika myter? Eller räcker det med att vi konstaterar att det finns olika förklaringar på hur allting kommit till? Och så sen går vi vidare och ägnar oss åt någonting annat. Jo, det är alldeles nödvändigt att vi tar ställning av flera anledningar. För vår uppfattning om alltings början, var allt kommer ifrån, det påverkar ju vår syn på oss själva, påverkar hur vi ser på andra, och det påverkar ju vårt förhållande till Gud. Och Nya testamentets författare, de är auktoriteter på det här området, och vi borde visa stor respekt för deras uppfattning. Gamla testamentet, det är ju skrivet många hundra år tidigare. Och Gamla testamentet innehåller förutsägelser. Och det är ju i princip någonting som är omöjligt, mänskligt sett. Men det innehåller förutsägelser om vardagliga händelser och förutsägelser om helt fantastiska händelser. Förutsägelser som sträcker sig kort tid, bara någon dag, och lång tid, hundratals år. Förutsägelser om personer och förutsägelser om hela nationer. Och inte en enda av dessa händelser har ju uteblivit som ligger inom tidsramen för uppfyllelsen. Vissa förutsägelser har ännu inte fått sin uppfyllelse, men då rör det vad som sägs om den sista, den yttersta dagen. Men allt som ligger inom tidsramen har ju fått sin uppfyllelse. Ingenting har uteblivit. Och de profetier som gick i uppfyllelse redan under Gamla testamentets tid, så Gud kunde säga, se, allt vad jag har sagt har gått i uppfyllelse, nu förutsäger jag nya ting, då borde vi ta de nya tingen på allvar. Det som redan har gått i uppfyllelse inom tidsramen Gamla testamentet bekräftar ju profeternas anspråk på att tala Guds ord. Så vi borde ta det på på största allvar. Men sen kommer ju uppfyllelsen av de största profetiorna, de mest fantastiska händelserna. Allt som profeterna har förutsagt om frälsaren under många hundra år. Och det är ju Jesus gör allt, uppfyller allt som är förutsagt om Messias. Och dessutom så bekräftar han sin undervisning och sina anspråk med gudomliga gärningar. Det tillhör uppfyllelsen och det skedde inför många vittnen. Och den ultimata bekräftelsen på Jesu identitet och hans anspråk, det är ju Jonas tecken. Alltså att han uppstod på tredje dagen. Så Jesus förutsåg, en märklig profet som förutsäger sin egen död. Men inte bara det, han förutsäger sin egen uppståndelse. Och han gav sitt liv och han tog det tillbaka. Och han som uppstod, han sa innan det hände till sina lärjungar: jag ska sända sanningens ande till er. Han ska leda er in i hela sanningen. Och så bekräftade Jesus det löftet med sin uppståndelse. Han bekräftade sen också med vad som hände på pingstdagen. Och därför behöver vi ju visa stor vördnad för den uppfattning som vi ser hos Nya testamentets författare. Hebreerbrevets författare bekräftar den första versen i Bibeln, att universum har en början. Och den början bestod i att Gud skapade allt ur intet. Gamla testamentet får sin bekräftelse som Guds ord av att alla händelser som ligger inom tidsramen också går i uppfyllelse. Allt Gud förutsagt sker, inget uteblir. Allt sker som Gud förutsagt. Så när Herren genom profeten Jesaja i kapitel 45, det som vi har läst, förklarar syftet med skapelsen i ett sammanhang där han också förutsäger vad som ska komma, då förstår vi att Gud kan uppenbara historiska händelser som ska komma och historiska händelser som har skett. Gud förutsäger i detalj historiska händelser som ligger dolda långt i framtiden men också långt bak i tiden, i det förflutna. I andra Korintierbrevet 4:6 så bekräftar författaren att Gud frambringade ljuset genom sitt ord. Där vi vid första skapelsedagen när Gud sa: var det ljus. Gud som sa ljus ska lysa fram ur mörkret, han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Och det är ju en historisk händelse som ligger bakom det att vi får andlig upplysning. Det är ingen liten sak att vi får den kunskap om Jesus som evangeliet ger. Vilken storhet har det undret att vi får den kunskap om Jesus som evangeliet ger? Jo, det jämförs med skapelsen av ljuset. Båda händelserna, skapelsen av ljuset och andlig upplysning, det är ju verkliga händelser. Och det är gärningar av samme gode och mäktige Gud. Så när Gud skapade ljuset och var tillståndet på jorden sånt att mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet, kan man ju tänka sig att det säger någonting om temperaturen på jorden, att temperaturen i alla fall låg mellan fryspunkten och kokpunkten någonstans. Men hur som helst, nästa steg är att göra jorden beboelig. Det var ju att skapa en atmosfär som gjorde det möjligt att leva. Som gav en lämplig temperatur, lämpligt klimat, en lämplig sammansättning för det levande som skulle komma. Sen berättas det ju märkliga saker om bevattningen i Edens lustgård och sen också vad som hände vid den stora floden. Och det får oss att anta att atmosfären i den första världen var annorlunda än efter floden. Klimatet var ett annorlunda och fossila fynd vittnar ju om det. Så nu är vattnet och Gud gjorde valvet som skilde vattnet under valvet från vattnet över valvet. Och så nästa steg för att göra jorden beboelig för Adams ättlingar, det var ju att låta torrt land bli synligt. Så från tredje dagen så är ju de saker som gjorde jorden obeboelig, de som benämns i den andra versen, de är åtgärdade. Nu var det inte mörkt längre. Där fanns en dygnsväxling mellan ljus och mörker. Vattnet i atmosfären var skilt från vattnet som täckte jorden. Och torrt land hade blivit synligt och vattnet på jorden hade blivit samlat i hav. Och aposteln Petrus hänvisar till de händelserna, alltså det som hände på andra och tredje skapelsedagarna. Och han tar in även den stora floden när han skriver så här om de som hånar oss. De som hånar oss för att vi tror på Kristi återkomst. Han skriver så här: de bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. Så, och den tredje dagen så skapar Gud också all växtlighet, både på land och i hav. Det här det blev grunden till ett fantastiskt, komplicerat ekologiskt system som ger livsförutsättning för både djur och människor. Det blir likt ett överflödande förråd som bara bär fram och producerar mat, syre, bo, skydd, material för allt liv. Och jord och hav blev klädda med en skönhet som övergår de allra dyraste och vackraste kläder. Så i och med den tredje dagen så hade jorden blivit beboelig. Det heter så här i psalm 104: Gud lät gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Och så fortsätter versen: så låter du bröd komma från jorden. Och växtligheten den skapades med en förmåga att reproducera sig själv så att det kom en ny generation. En ny generation skulle uppstå av dess frö. Och det här det gav ju också förutsättningar för det arbete som Gud sen satte Adam att sköta. Så Gud hade inte för avsikt att på nytt och nytt skapa fram växter, utan Adam sattes att sköta trädgården och han kunde odla fram en ny generation växter, ny örter till människans tjänst av fröna på den föregående. Och det här gav ju förutsättningar för framtida jordbruk och matproduktion. Hela skapelseberättelsen, ni ser när vi läser, den är anti-evolutionistisk. Evolutionisterna, de tror på en spontan livsalstring. Och en tro på en spontan livsalstring, det måste man ju säga, en blind tro mot bättre vetande. Och så tror man att allt levande har kommit från en urcell. Men Gud skapade alla växter fullt färdiga och med frö, så att de kunde, och de här fröna innehöll all den information, den fantastiskt rika, stora information som krävdes för att frambringa en ny generation. Och den fjärde dagen gjorde Gud också de stora ljusbärarna att råda över det ljus som han hade skapat och den dygnsväxling som han själv hade skött. Han satte solen och månen och stjärnorna på himlen för att de skulle lysa över jorden. Så på en skapelsedag så formade och gjorde han hela det ofantliga universum så som vi ser det idag. Vi får anta att i stort sett så som vi ser det idag. Vi vet ju inte riktigt vad det betyder att hela skapelsen är lagd under förgängelsen och gemensamt suckar och våndas. Och Gud gjorde allt det här för människans skull. De ska vara tecken som utmärker högtider, dagar och år. Ska vi skicka upp sonder för att leta liv på främmande planeter? Vad har planeterna egentligen för syfte? De ska vara tecken som utmärker högtider, dagar och år. Och de ska vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden. Så samma dygnsväxling mellan ljus och mörker som inleddes den första skapelsedagen sattes nu solen och månen att härska över. Och det här är omsorg bakom. Det här är ju en god och nyttig och helt nödvändig växling mellan ljus och mörker. Nödvändig för både människor och djur och växter också. Det ger en nödvändig växling mellan aktivitet och vila, och det låg i Guds plan för hur han skulle designa människor och djur. Liksom allt annat i det ekologiska systemet så väcker ju den här ordningen också vår förundran över Guds vishet. Så här beskrivs det i psalm 104. Månen hade gjort för att visa tider. Solen vet när den ska gå ner. Du sänder mörker och det blir natt. Då kommer skogens alla djur i rörelse. Unga lejon ryter efter rov och begär sin föda av Gud. Solen går upp, då drar de sig undan och lägger sig ner i sina hålor. Och då går människan ut till sin gärning och arbetar tills kvällen kommer. Hur mångfaldiga är inte dina verk, Herre. Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Och det här är ju också ett av syftena med vad Gud skapar på den fjärde dagen. Att vi ska förundras över hans mångfaldiga verk. Förundras över hans vishet. Bakom det här det vi ser så förstår vi Guds makt. Skaparens stora makt och hans vishet. Och hans godhet. Och hans omsorg. Så har vi kommit fram till den femte dagen. Då skapar Gud alla de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig och som vattnet vimlar av, alla efter deras slag och alla bevingade fåglar efter deras slag. Och liksom med växterna så gav Gud dem förmåga att reproducera sig själva. De kunde föröka sig så att det kom en ny generation av samma slag. Och så har vi kommit fram till den sjätte skapelsedagen. Gud sa, jorden ska frambringa levande varelser efter deras slag. Människor, boskapsdjur. Nej, nu läste jag fel. Så är det inte alls. Utan så här är det. Gud sa det, jorden ska frambringa levande varelser efter deras slag. Boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag. Och det blev så. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras slag och markens alla kräldjur efter deras slag. Nu står skapelsen färdig där egentligen att bli bebodd. Nu är den beboelig. Allt är förberett. För att bli bebodd. Så när jorden hade blivit en beboelig plats, då kommer till sist skapelsen av människor. Och liksom allt steg för steg så har lett fram till det här skapelsen av människor. Så urskiljs den här händelsen på ett särskilt sätt genom ett rådslag inom gudomen mellan Guds personerna i treenigheten. Och vi hör ju inte om något sånt motsvarande rådslag vid skapelsen av något annat levande. Och vi läser inte, låt jorden frambringa människor. Som när han gjorde de landlevande djuren. Utan här får vi en första inblick i Guds rådslut och plan. Hur Gud beslutar att skapa människor och i vilket syfte. Gud sade, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himmelens fåglar. Över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sade till dem. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himmelens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Och det här rådslutet mellan Guds personerna i den heliga treenigheten. Den här välsignelsen och den här befallningen, den här uppgiften som han gav människorna. Det skiljer ju människan från djuren. Evolutionismen betraktar ju människan som ett välutvecklat djur. Vi har kommit längre. Men utan ansvar inför någon högre makt och utan uppgift och utan mening annat än att kämpa för att fortplanta sig eller kämpa för att få så bra liv som möjligt även om det skulle ske på andras bekostnad genom att konkurrera ut andra. Men människan är inget djur. Vi människor är skapade för att uppfylla Guds vilja med oss på jorden. Och vi är ansvariga inför honom. Så när Gud skapade människor, då uppfylls syftet med hela skapelsen. Med skapelsen av himmel och jord. Det syfte som glimtar fram i den andra versen då det sägs att jorden var öde och tom, läs obebodd och obeboelig. Och i och med den sjätte dagen så var nu skapelsen beboelig och bebodd. Syftet var nått och Gud såg på allt det han hade gjort och såg det var mycket gott. Och Nya testamentet bekräftar att det här är verklig historia. Det är världshistoria som tecknas i ett kapitel. Det är inte saga, det är inte myt. Så här predikar Paulus på Areopagen i Aten Och så binder han ihop den ena historiska händelsen med den andra historiska händelsen och med den tredje historiska händelsen. Skapelsen i begynnelsen, skapelsen av människor, Kristi uppståndelse och Kristi återkomst. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv, anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna träva sig fram till honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt, vi är av hans släkt. Och är vi nu av Guds släkt, så bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett. Och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Så det här är inte saga, utan det är historia. Det som tecknas, det är dåtid, det är nutid och det är framtid. Och det är en verklighet som vi måste förhålla oss till, antingen vi vill det eller inte. För Kristus, han är satt till att vara en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Och ytterligare ett ställe som bekräftar historiciteten i skapelseberättelsen, det är Matteus 19:4, och hela sammanhanget lyder så här. Några fariser kom fram till Jesus för att pröva honom och sa: får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst? Han svarade: har ni inte läst? Jag upprepar: har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sa: därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Så är det inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt. Så det är helt klart hur Jesus läste första Moseboks första kapitel. Han läste det som historia, verklig historia, inte saga eller myt. Och det här är ju ett lästips också för oss av Jesus själv. Har ni inte läst? Och vi måste ta ställning till vad som hände i tidernas begynnelse. Vad Gud gjorde, hans syfte och plan och hans design med hela skapelsen. För det har ju betydelse för vårt liv. Det har betydelse för vårt dagliga liv. Det har betydelse för vårt förhållande till Gud. Vårt förhållande till våra medmänniskor. Hela världen är skapad. Allt det vi ser. Hela världen är skapad för människan. Och människan är skapad för Gud. För att utföra hans vilja till hans ära. Och Jesus fick en gång frågan: vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Det här är Guds verk, att ni tror på den han har sänt. Med det här lästipset, med de här orden, Jesu ord, har ni inte läst, så avslutar vi. Jesus sa: har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? Och med det så knyter vi ihop och knyter samman med föredragets rubrik: människan i centrum för Guds skapelse.